Då är vi alltså överens. Konstnären. Det var speciella omständigheter förra veckan. Men det svamlet är oacceptabelt. Ja. Koncentration.
Du svamlade också.
Absolut.
Jag svamlade dock inte.
Nej, du var inte här, så du är oskyldig.
Men nu är det lite mer. Men
då svamlade faktiskt värst.
Alltså, låter det så nu när kameran är på?
En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Välkommen till Åsiktskorridoren. Vi spelar in det här på torsdag lunchtid ungefär, kanske bara 11. Men läggs ut på fredag, så det som hänt efter, det vet vi inte. Ulrika Schenström, välkommen.
Här är jag. Moderat. Hej, tack. Yes box. Mm.
Anders Lindberg, hej. Anders, för ni som lyssnar så filmar Anders just nu också. Sosse och Ingvar
med
Persson.
Med sin lila telefon. Mm.
Och jag heter Fredrik Wirtan och leder här opartiskt, men möjligtvis med borgerlig slagsida för att stödja dig.
Ja, och du är ju centerpartist nu med, så det är härligt.
Ni försöker säga det, och vi accepterar det i det här sammanhanget. Vi ska prata om Anders Lindberg har ju blivit...
Nej, det ska vi väl inte.
...utpekad som vänsterpopulist. Jag fnissade lite. Det var Dagens Nyheters Amanda Björk... Nej, Amanda Solinecki heter hon nu. Jävla coolt namn för övrigt. Hon har gift sig och heter Solinecki. Och kallade vänsterpopulist. Och det är ju roligt, tycker jag. Fast, eller, är du en vänsterpopulist? Först tycker jag vi måste bena ut det här populismbegreppet. Det är väldigt svajigt. Man slänger ur sig hit och dit. Om vi börjar med högerpopulism, vad utmärker högerpopulism?
När man är höger och populistisk.
Ja. Nej, men berätta för oss, Fredrik, och berätta för oss vad högerpopulism är.
Men jag tänker att det är en kombination av reaktionära åsikter, lite rasism, lite nationalism. Det är en ganska enkel definition av högerpopulism. Så jag vet inte om den är liksom statsvetarmässigt korrekt. Nej. Men det används i den märkelsen.
Ja. Alltså, jag tycker väl att det där, alltså hela populistbegreppet, oavsett om vi pratar om höger eller vänster, har blivit lite bekymmersamt, därför att det måste ändå vara en demokratisk grundprincip att man försöker vara populär som politiker. Ja. Det ligger i den sakens natur, och att man försöker på något sätt referera till vad de många människorna som är väljare tycker. Sen vill man ju ha ledare och allt det där. Så att, men det har ju blivit ett rent skällsord.
Ja. Ida Ölmedal på Expressens kultur, som försvarar dig, vilket kan komma till. Hon har ju läst någon boken där, och det är väldigt, henne är noggrant att populismens kärna är att sätta den onda eliten mot det goda folket. Det onda etablissemanget mot det goda homogena folket. Det är väl en ganska bra definition. Då är man ute på väldigt tydlig populism.
Ja, kanske när man också pratar över huvudet på folket. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad han heter nu, men jag kan försöka delge de som lyssnar den här artikeln som skrevs i Sydsvenskans kulturdel om stad och land och så vidare. Där han som skrev den här, som jag tyvärr inte nu kommer ihåg eftersom jag fick för mig att prata om den just nu, pratar om hans hembygd på landet och hur folk faktiskt har blivit sverigedemokrater, och kanske i stor utsträckning oftast på grund av att man känner sig exkluderad i samtalet som har skett mellan etablissemanget till etablissemanget.
Mm. Men då är vi inne på något viktigt i det svenska politiska landskapet som kanske faktiskt håller på att förändras. Och det är ju att det har funnits konkurrerande eliter. Det har liksom faktiskt, alltså Fredrik, vid något tillfälle har vi ju pratat om det som stadsdelar i Stockholm. Mm. Alltså Östermalm, där pengarna regerar. Gamla stan och Helgehamnsholmen, där politiken regerar. Och Södermalm, där kulturen regerar.
Och vad händer i Vasastan då?
Ni är ju Lill Östermalm.
Men kan man inte titta på det också på ett annat sätt?
Jag är uppvuxen där, det är inte Lill Östermalm.
Alltså jag tänker ju så att om man ska titta liksom krasst, vad är populism? Ja, då är det väl dels det här med folket mot eliten som idé. Alltså om du är vänster så argumenterar du för att det är liksom en fråga om klasskamp. Mm. Är du höger kanske du har liksom en liberal idé, om du har kamp om mellan idéer och konkurrens och såna saker som förklaring om världen. Liksom så, va? En populistisk idé bygger ju på att liksom det är folket mot eliten, att både folket och eliten är homogena i någon mening. Och en vänsterpopulistisk linje skulle ju då liksom argumentera från vänster för ökad jämlikhet, medan då en högerpopulistisk linje kanske säger att det är invandrarnas fel eller det är en vissa gruppers fel. Och då har du på något sätt vänster- och högerpopulism, och tittar man på i Europa så att säga, i USA är ju populism något annat.
Mm. Men okej, men om vi ska vara ärliga så är ju ofta i praktiken är ju vänsterpopulism att kräva, som till exempel jag gör ibland, att bankerna ska exproprieras, att pengarna från ska tas och ges till
folket. Alltså du
folket.
Är ju nog mer vänsterpopulist än
dig, ja.
Ja, än mig, ja. Nej, men också ja. Än någon kanske
men
annan.
Men sen är det väl många som alls. Använder sig av de här typen av benämningar kanske också för att skälla utan att ha fullkomligt koll på den exakta benämningens betydelse.
Ja, för att DN till exempel, det är ju en slags extremism som de ägnar sig åt, en slags mittenextremism då, som på något sätt står över alla andra och säger att alla andra har fel.
Mittenextremismen,
ja. Men slutpunkten i varje DN-resonemang, det är liksom ett, DN står liksom över alla andra och avgör vem som har rätt, och två, vi borde prata mer om
ja,
det här.
Vi borde prata mer.
Och liksom, det är ju så här typiskt DN-text på något sätt. Och det är liksom en, och det är klart att, och då blir jag vänsterextremist, då kan vi fråga så här, hur många är kvar i mitten då?
Ja, det var en underlig ja, exakt. Vilka vänner har DNs ledarsida? Du duger inte, och inte heller duger MOSD just nu. Ensamt där bland på liberala fronten.
Ensamt i
men det är ju mitt perspektiv. Jag tycker att vänsterpopulism är någonting jag helt accepterar, som jag tycker är god och vill väl, medan högerpopulismen är ond och vill ont. Ja. Tycker jag.
Ja.
Så jag menar, för mig
är jag är inte så övertygad om att vänsterpopulism är svaret på högerpopulism. Alltså jag tycker citera Ulrika här och säga att reformer.
Ja, välkommen till samtalet, Anders.
Ja, men lite pragmatik, lite sådär, det tror jag.
Ja,
är bra,
jag tror inte populism mot det ena eller andra hållet
socialdemokrati är bra.
Därför att jag tror att väljare förväntar sig svar på samhällsproblemen. Jag kommer tjata på det här och kring det här tills jag vet att jag har det.
Men de facto skrev ju du, ju som hon citerade, Amanda Solinecki, du skrev eliten, du använde ordet eliten, och detta ringade hon in, citerade mycket tydligt, du skrev ju eliten, alltså du är vänsterpopulist.
Ja.
I en liberal extremistisk
jag får erkänna mig skyldig för DNs ledarsida på den punkten, men att ha skrivit detta, men jag tycker ju inte att liksom en traditionell klassanalys är populistisk. Jag tycker ju tvärtom att en traditionell klassanalys som man ju gör kanske från socialdemokratiskt håll är liksom, ja, det är som en, det är någonting annat än populism. Det är liksom...
Men lite stolt är det att du fick komma i centrum, att du blev anklagad för det här. Så det känns
lite,
som det här är
lite genombrott.
Jag ser det här som mitt genombrott.
Nu har det märkt att du har varit chef för ledarsjuren i 8 månader.
Det var han liksom, oj, bandadam.
Men det är därför jag börjar fnissa.
Kan vi sluta prata om mig nu?
Jag fnissade när jag läste det, för jag tycker inte du är... Vänsterpopulism, det holkar ur begreppet lite grann.
Inte typisk.
Nej, inte typisk. Bara för du skriver ordet eliten och konstaterar att det finns en elit i samhället, så innebär det ju inte att du tycker att den är ond, den är homogen och ond nödvändigtvis mot ett gott och rent folk.
Det blir du så här nyanserad igen.
Men det är väl dessutom, alltså inte löjligt att påstå att man inte kan diskutera till exempel skillnader mellan, och sen om man då kallar det för elit eller klasser eller vad det nu är för någonting, va. Det är klart att det finns skillnader på makt och inflytande och i geografin och i sociala
Hade du skrivit överklassen istället för eliten, så hade den marxistiska tesen du drev kanske blivit mycket, mycket tydligare, och då inte varit populistiskt längre. Är det så enkelt?
Men då hade inte DN skrivit om mig.
Nej, exakt. Det är ordval det handlar om som vanligt.
Men nu slutar vi prata om Anders.
Ja, vi släpper det här ämnet och går vidare till det som vi försökte bena ut förra veckan då, i realtid. Min fråga är nu, vem kommer ta över efter Anna Kinberg Batra?
Alltså, jag tror att det här är en lite för tidig fråga. Jag har ju visserligen varit med om ett parti i fall och i uppgång och ett par gånger och sådär. Jag tror inte riktigt att... Alltså, Moderaterna är ju ett väldigt gnälligt parti på sin ledning om det inte går bra. Moderaterna är ett väldigt kallt parti när det inte går bra. Går det inte bra slängs man ut, och det är väldigt kallt. Alltså, alla partier har lite olika typer av kultur. Det återstår väl egentligen att se hur de här mätningarna kommer att se ut. Vi har ju inte sett någon mätning som har mätt bara den här perioden. Det kommer säkert under helgen skulle jag tro. Men det är klart att flyger inte det här så kommer det naturligtvis bli komplicerat. Jag vill faktiskt inte heller ens spekulera kring vem som så här i någon slags spekulering kring nästa moderatledare. För ett så vet jag, det, i vanliga fall, jag har varit med om efter valet 2002 var det redan innan där också spekulerade, men där var det ju faktiskt så att det lades fram olika personer redan innan. Så att jag tror det är för tidigt.
Men det var nästan ett politikersvar av dig där.
Nej, men alltså jag tror verkligen att det är ganska, ganska svårt att veta vart det här kommer att bära vägen.
Alltså, jag hade en sån där liten upplevelse när jag var i Sälen i Almedalen i Folkförsvar. Det var liksom att Mikael Odenberg var ju där. Och han tog ju alla med storm.
Nej, mycket populär man.
Ja, det var mycket populär ska jag säga. Ja. Då kände jag så här att han ska snart sluta som chef för Svenska Kraftnät. Och
du ser det som en händelse som kan vara...
Nej, men jag kände lite så här att fan... Alltså, eller, förlåt,
han
jag kan
inte svära. Försvarsminister?
Men, ja, han var försvarsminister. Han var gruppledare under tiden vi var ett gäng som...
Han slutade som försvarsminister som när någon tog hans pengar.
Nya Moderaterna. Mm. Så han var högsta grad en del av detta. Och jag är ju personligen oerhört förtjust i Mikael Odenberg. Som jag också har varit politisk sekreterare till och så här. Jag känner honom mycket väl.
Mm. Ja, det kanske som inside är... om han är kandidat.
Exakt.
Men förlåt, var han...
Nej, tror inte att han är någon kandidat, men jag kan säga att han är en populär person. Absolut.
Är lite grann som eran Carl-Peter Thorvaldsson kanske?
Fast nu frågar ni ju en person som har jobbat med Mikael Odenberg, som tycker om Mikael Odenberg och men jag fråga, har en god
han,
relation till Mikael Odenberg.
Var han överhuvudtaget på tapeten när Kinberg Batra valdes? Fanns han med i snack?
Nej, jag har aldrig hört honom vara med i någon sån snackis.
Okej, men har något annat namn då? Om han nu verkar utmärkt.
Elisabeth Svantesson är väl en hon är vice partiordförande och hon är liksom medial och sådär.
Men det tycker jag faktiskt att nu, från att gå och prata om Anders så har vi nu pratat om det Anders vill prata om.
Ja,
och det
exakt.
Är liksom fantastiskt. Det är ju samma sak i sosseriet. Jag tror ju inte att Löfven kommer att bytas ut trots att det finns ett antal väldigt många falanger som gärna vässar sina knivar just nu. Jag tror ju han är till
fast
exempel
man ser
en Helmut
senaste,
Kohl.
Fast ser man senaste veckan så ser
han
man
kommer
ju
sitta,
att
man kommer få bära ut Löfven. Mm.
Det tror jag också, men det gäller alla S-ledare. I Moderaterna däremot så är man ju precis som du sa, det är ett litet kallt parti, så man hugger varandra i ryggen rätt fort. Och om siffrorna nu...
Inte så fort, utan det handlar om hur ser opinionen ut och så vidare.
Däremot,
och jag kan bara dra en parallell till 0206 där det var ju ingen som tyckte att Nya Moderaterna hade gjort någonting bra om arbetsrätten och de tyckte liksom att vi hade gjort en vänstergir och att vi inte alls var liksom de traditionella Moderaterna och det var inte alls lätt att faktiskt förankra den här politiken internt och det är ju det som är jobbigt med riktig reform och politikutveckling att liksom få partiet med sig.
Men jag kommer ihåg en grej som Fredrik Reinfeldt sa rätt många gånger under den perioden. Han sa att man måste ha kompisar i politiken. Så.
Men
hur är det
är
med
klart,
kompisarna
men det är
för
klart att
vi gick ju
upp på opinionen och då blev det ju också enklare för oss. Hade vi inte, det kan jag tala om för er, hade vi inte vunnit valet 2006 är det några av oss som hade hängt i de här flaggstångarna utanför riksdagen i varsin fot alltså. Och vi hade fått flytta in på någon hemligt ställe på någon vind och ätit gröt resten av livet.
Men Ulrika, jag måste, alltså, för det där säger man ju och det verkar ju rimligt att tänka sig att okej, om det går bra så har man större förståelse för partiledningens strategi och så. Men går bra i det här fallet är väl egentligen två saker. Är det bara opinionssiffrorna för Moderaterna och hur många utav liksom, riksdagsledamöter som kommer att få sitta kvar? Eller är det också möjligheten att nå makten? För jag tycker att det är så konstigt i den här diskussionen. För mig har ju alliansen egentligen aldrig varit ett politiskt program. Det är klart att man gjorde ett regeringsprogram. Men alliansen i sin grundkonstruktion är ju ett sätt att formulera hur man skapar en riksdagsmajoritet. Och om man har olika uppfattningar om
alliansen var ju ett sätt att mota bort er men var framförallt också ett känslomässigt projekt som jag tror att väldigt många av den generationen som var med under den tiden inte har gett till generationerna efter. Och därför, så om vi då diskuterar Anna Kinberg Batras utspel i torsdags, så det som bekymrar mig det är ju att man inte har lärt sig av historien. Man måste ju lära sig av historien. Och sen den grundläggande frågeställningen som vi alla måste ta till oss, det är varför finns Sverigedemokraterna? Och då vet ju ni vad min käpphäst är. En utebliven reformutveckling har lett till att människor har gått Sverigedemokraterna. Inte för att folk är rasister eller konstiga på något sätt. Det finns naturligtvis en obehaglig kärna där som vi, jag tror att vi alla fyra här inne tycker är obehaglig. Men många har gått dit därför att man har struntat i det här med politik och reformutveckling. Och istället har man då fått en massa partier. Nu tycker jag i och för sig Socialdemokraterna skärpt till sig. Men de hade en svacka där också. Där allting handlade bara om spelet. Och då kan man ibland ha anklagat media för att ha varit en del av spelet. Men grejen är den att nu är man ju själva med om att sätta speletagendan istället för reformagenda-diskussionen.
Fast om man tittar på liksom vart det här tar vägen.
Ja, men man har ju handlat i den här situationen därför att man orkar inte göra riktig reformutveckling. Därför att reformutveckling som jag förklarade tidigare om de här åren 02-06, det var ju inte det att det var så himla komplicerat att räkna på hur vår budget hade slagit och tillsammans några stycken komma fram till att shit, vi har ju bara gynnat höginkomsttagare, vi vill gärna gynna liksom låg- och medelinkomsttagare, hur gör vi den här budgeten bättre för de flesta
fast
i det här
om man drar ut det som händer
men
i veckan så handlar det inte om det här alls.
Nej, jag vet, och det är ju det jag försöker säga, det blir ju bara en vem ligger med vem diskussion och inte vem har vilken typ av åsikt och varför. Och därför, det är svårt, Anders, lägg av nu, det är svårt att på riktigt göra en uppgörelse om politik om man inte är klar med sin politik och reformutveckling. Det är ju det som har varit Centerpartiets stora liksom, ifrågasättande av detta.
Fast det här måste ju rimligen leda till att även Moderaterna funderar på vem som är partiordförande. För att det som ligger under det du säger, det är ju att partiledningen har liksom riskminimerat sig in i kris efter kris efter kris när det gäller regeringsfrågan. Men inte i något annat. Det är ju ingen som vet vad Moderaterna politiskt tycker just nu, utan alla diskuterar den här regeringsfrågan. Och då måste det ju komma en punkt när Moderaterna funderar på liksom hur långt ner i opinionen är vi beredda att gå innan
vi
kickar det här gänget.
Men vi har ju inte sett det än, och det är ju det som vi gör fel ibland. Sen får man inte gå för mycket på opinionssiffror heller. Men jag kommer.
Tror du att Anna Kinberg Batra går till val 2018 på riktigt?
Det har jag ingen aning, men just nu tror jag fortfarande det är jag. Därför att vi har inte en tradition i Moderaterna att vi byter ut våra partiledare före val.
Men vad jag tänker lite grann, eller ganska mycket, att jag tänker att hon kanske avgår själv för att hon, jag tror inte hon egentligen står, det är därför hon är så dålig nu och inte kan förklara vad hon pysslar med. För att hon är inte, hon bottnar inte, hon vill inte alls ha det på det här viset. Hon står inte för det här, hon försöker lansera något slags samarbete med SD. Hon bara gör det för att hon är pressad av andra människor i ett parti. Så hon tror jag vantrivs något oerhört med det hon tvingas göra.
Och orsaken må vara delar andra, men man.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Man har försatt sig i den här situationen själv därför att man inte har bedrivit politikutveckling och reformutveckling i tid. Och då har man hamnat i den här typen av situation.
Man startade en massa trollfabriker istället för att göra politik alltså.
Ja, men det sa jag inte. Nej.
Men är det inte, alltså, är inte igen då, trots att regeringen. Alltså det är klart att politikens innehåll är det viktiga, men det är också frågan om att, ja, men hur ska vi kunna genomföra det här, och då har ju regeringsdugligheten och liksom ett trovärdigt regeringsalternativ varit en viktig del av det. Det åstadkom ju ni till 2006 liksom. Okej, här ser vi, det här, så här kommer det vara. Och det har man fortsatt att prata om sedan dess.
Och jag vill bara säga det, att det här när man hävdar att det är så himla jobbigt internt och man får, och att man kan göra saker som är inte jättesmarta utspel därför att man känner sig pressad internt. Jag kan bara berätta för er att åren 2002-2006, den gruppering som jag tillhörde, vi fick så mycket skit hela tiden, så jag överdriver inte det när jag säger det. Därför att politik och reformutveckling är skit. Jobbigt och jättesvårt, men det är orsaken till varför du är där.
Ja.
Om du inte får den där och får kämpa, det är inte politikutvecklingen i sig, utan det är liksom genomförandet, och det är framför allt att förankra det som är jättejobbigt.
Vad säger vänsterpopulisten om det här, Anders?
Jag tror Ulrika har helt rätt här. Men och jag bara fattar inte hur man ska komma ur det. För att det är också så att partier har ju positiva spiraler och negativa spiraler. Och just nu så är väl Anna Kinberg Batra inne i nästan, det är inte Mona Sahlin-nivå på den här negativa spiralen, men det är nästan. Alltså det är på väg väldigt fort neråt. Och det är klart att det är knivigt att ta sig ur en sån situation. Och jag kan inte idag se hur hon ska klara att liksom reda upp den situationen. Därför att det handlar ju om att hon ska bli statsminister. Det är ju hela poängen med detta. Och som statsminister så kommer ju folk liksom de sista 4 veckorna inför valet att fundera, är den här människan regeringsduglig? Vill jag liksom lämna kreditkortet och nycklarna till bilen till den här personen? Har jag så mycket förtroende för den? Och jag menar, som hon håller på nu, så är det klart att nej, det kommer inte att funka. Och mot Stefan Löfven, som då uppenbarligen låter Moderaterna koka i sin egen soppa. Jag tycker det är intressant att se. Det har hänt otroligt mycket bara en vecka i politiken, så att man ska väl
koka i sitt eget flott, tror jag uttrycket lyder. Men jag förstår vad du menar. Men tajmingen då? Alltså jag menar, det måste vara ganska bråttom om det ska bli en ny partiledare. Alltså det kan inte komma en nykomling precis 6 månader före valet, eller hur?
Ja, men det är därför det här är en det här är, men kan vi diskutera det här? Men vi måste invänta hur de här siffrorna ser ut. Och sen tror jag, alltså Moderaterna har aldrig haft sån tradition att byta ut. Ja, Socialdemokraterna gjorde det med Juholt.
Det var mot traditionen.
Och det var också mot traditionen. Jag har väldigt svårt att se att...
Men situationen är lite Juholt-artad just nu, tycker jag. Med just,
men ni måste ju också inse att ni gärna att det ska vara så här. För att jag förstår att Socialdemokraterna tycker att det här är toppen. Och äntligen är det som före 2002. Det är liksom borgerligheten i kris och alliansen bråkar. Det är ju toppen.
Men jag som är på din sida vill inskjuta att jag tycker synd om Anna Kinberg Batra. Jag tycker hon är inte värd att vara i den här jävla röran. Nej, tråkig historia.
Jaha.
Vi ska snart snacka om abort. Har vi något mer att tillägga här? Ska vi fundera lite grann på vad Jimmy Åkesson kommer kräva i de här samtalen?
Det var ju som ett brev på posten. Då kom ju den här frågan vad han vill ha. Jag vet inte riktigt. Han har väl inte sagt rakt ut vad han vill. Men det finns väl...
Han har skrivit artiklar innan, tidigare historiskt och krävt. Och då har det ju handlat om anhöriginvandring, om att begränsa liksom familjeåterförening och sånt. Problematiken är väl att den nuvarande regeln har väl genomfört det mesta av det där. Så att han får väl ta till med något riktigt i hästväg då... Vad det är ju lite svårt att säga faktiskt, för att det är ju liksom, om man tittar på deras historia, vad de tycker i riksdagen, så handlar det ju om saker och ting som strider fullkomligt mot grunderna i den liberala demokratin och grunderna i liksom det svenska öppna samhället. Mm. Så att hur kompromissar du med liksom, ja, att enorma mängder repatrieringar av människor, eller att alltså, det kommer ju inte att funka riktigt heller. Så att den dagen du ska ha en gemensam budget mellan de borgerliga partierna som Sverigedemokraterna godkänner, så kommer du ju att få liksom, på jättemånga punkter, problem.
Ett annat dilemma också, mycket, nästan allt tyder ju på att SD kommer vara större än M också i valet, och då har vi ju en märklig balans där.
Det vet vi faktiskt inte.
Nej, det vet vi inte.
Men hoppas det är klart att du har fel.
Klart att, ja, jag hoppas verkligen jag att du har fel, och man kanske ska uttrycka det så här, det finns en risk för att de är det. Och då kan vi ju fortsätta tjata om det som jag vet att vi alla i det här rummet håller med om, oavsett om vi har kanske lite olika typer av problemformulering på det eller svar på de frågorna. Det är att om inte politiken, och det kanske är för sent nu, faktiskt kommer med rejäla svar på de problem som väljarna, och pratar om det. Jag tror att tänker väljarna, de måste ju dö över den här situationen.
Men sen måste ju också gammelmoderater måste ju också fundera så här. Alltså, du har SD som är lojala mot Putin på rätt många frågor. De röstar med Putin i Europaparlamentet. Det är liksom ett parti som i ganska hög utsträckning går liksom Rysslands ärenden. En röst på Sverigedemokraterna, en röst på Moskva, om man ska liksom,
ja, exakt,
parafrasera. Det är klart att gammelmoderater på sista raden måste fundera på, vill de verkligen lägga sin röst på det där?
Men det undrar jag också, det kan inte du förklara. Hur men, tänker de det? Finn Bengtsson-gänget och så?
Jag vet inte hur Finn Bengtsson tänker. men jag vet att han var olycklig över det här. Han var lycklig över utspelet, men var väldigt upprörd över SD-kommentarerna. Så att, han var inte nöjd nu heller.
Nej.
Men han är aldrig nöjd tydligen. Men min spaning är faktiskt att när vi diskuterar Sverigedemokraternas framfart och så vidare. Jag tror ju att det finns möjligheter för FI att ta sig in här ganska rejält. Alltså även i väldigt borgerliga kretsar.
Exakt, det är vi överens om vanligt.
FI in, KD ut, SD går upp. Alltså det här kommer ju bli en sån röra, så det blir ju...
Men ja. är inte det också faktiskt en utav liksom bottenpunkterna i det här, att det kommer att bli en röra, att det faktiskt har varit en röra i nu snart 7 år egentligen i politiken, och att, alltså med Sverigedemokraterna, och att man i, under de tiden har man fortsatt att låtsas som om saker och ting är ungefär som de har varit förut. Alltså det är därför jag tycker att det här pratet om alliansen, jag måste säga, jag begriper inte vad Anna Kinberg Batra säger när hon först säger att vi ska lägga en gemensam alliansbudget som ska fälla regeringen, vi ska inte prata med Sverigedemokraterna, alliansen ska gå till val som ett alternativ, men vi är inte överens om hur vi ska liksom bygga upp vår majoritet. Det är en ny situation och det där har man inte låtsats om, så på ett sätt kanske det är befriande att vi nu får,
ja, det är ju definitivt hela havet stormar, vilket ju kommer, precis som i allting, man kastar upp alla bollar och så får vi se var de ramlar ner.
Det är journalistiskt väldigt spännande, kan vi konstatera.
Det är tur att man jobbar som politisk kommentator, så liksom kommenterar politik från ett vänsterperspektiv, för det man säger, vi kommer ju i alla fall ha att göra de närmaste 1,5 åren.
Har du någonsin varit orolig?
Ska vi snacka om aborten, den här barnmorskan Elinor Grimmark, va? Hon kräver ju att få jobba som barnmorska utan att utföra aborter. Inte ens ge dagen efterpiller eller sätta in spiral ens. Eftersom jag vet att ni kommer tycka att hon ska få sparken, så måste jag komma på något bättre. Och säga, det måste väl hennes rättighet inte behöva göra saker som strider mot hennes religion.
Ja, men det behöver hon inte göra. Men du får jobba med något annat.
Hon vill
vara barnmorska.
Men då ska man ju inte utbilda sig till barnmorska.
Ja, men okej.
Nu är det över, nu är det slut.
Jag snackar inte mer om det här. Alla heter över det.
Det finns ju massa bottnar i den här historien. Men den viktigaste grejen är ju liksom att här sitter alltså en amerikansk lobbyorganisation, pumpar in pengar i Sverige för att liksom driva rättsfall för att undergräva den svenska aborträtten. Mm. Och så försöker de sälja idén om att det är liksom en ensam barnmorska mot den hemska staten, och så avslöjar man att det är en bluff alltihop. Alltså jag tycker det här är ohyggligt pinsamt för de som har backat upp de här konstiga rättsfallen. Och jag menar, det är ju liksom den här typen av lobbying som de här kristna högern då i USA, och det är en ganska extrem kristen grupp om jag har förstått, man läser och ser vad de har gjort i övrigt, som ligger bakom, det är klart att det är problematiskt att de håller på det här sättet.
Ja, men kom ihåg, livet är heligt och det börjar redan vid befruktning.
Eller också är det lobbypengarna som är heliga. Alltså på ett sätt, så, det är ju rätt intressant. Det här, men vi har pratat rätt mycket om rysk påverkan på olika länders politik nu. Mm. Nu inser vi plötsligt att här har vi amerikanska lobbypengar som försöker förändra lagstiftningen i Sverige. Mm. Det kanske är ett lika stort.
Jag tycker det är ganska obehagligt. Liksom,
då blir man så kallad Trump-agent om man är för det också.
Det tycker jag.
Jag vet inte hur mycket kopplingar till Trump de där har.
Nej, men
alltså, tittar man på själva gruppen som sådan, som ju alltså driver aktivt politik i andra länder i syfte att undergräva aborträtten och försöker med den här typen av PR-insatser, liksom David mot Goliat historien.
Men Ulrika, det ser ju så bra ut. Du tycker att livet är heligt och ska värnas. Du är ändå moderat.
Nej, jag är inte värdekonservativ överhuvudtaget faktiskt.
Nej, det går inte att få upp någon diskussion om det här. Ja, jag tycker Eva Frankell skrev jättebra om det där igår.
Ja.
Eva Frankell? Förlåt, jag missade det.
Hon skrev att hon inte ska jobba som barnmorska och att...
Men jag tror att det är väldigt lobby. Många som... Jag tror att majoriteten i det här landet känner så.
Jag tror förståelsen är väldigt liten för att sjukvården skulle behandla människor olika beroende på personalens religiösa uppfattningar. Jag tror det är en helt barock föreställning.
Men man blir... Alltså jag tycker, samtidigt så är det ju så att man får ju faktiskt en... Det är lite obehagligt att inse att det är krafter som på riktigt allvar vill skicka frågan om de svenska aborträttigheterna till Europadomstolen och liksom lägga det i händerna på utländska domare. Det där har inte alltid blivit jättebra när vi har gjort det förut.
Alltså. Nej, men och det är ganska otäckt också, för att Europadomstolen har ju byggts upp en gång i tiden för att värna mänskliga rättigheter. Och det är likadant som FNs råd för mänskliga rättigheter som också bildats för detta. Sen kommer Saudiarabien in och tar över FNs råd för mänskliga rättigheter. Och det är klart att om de skulle bestämma någonting om Sverige med Saudiarabien i spetsen, så skulle ju inte vi bry oss ett skvatt om det. Och då har det ju undergrävt liksom den internationella rättsordningen när det gäller mänskliga rättigheter. I Europadomstolen så är det lite lika. Så tittar vi på framförallt högerextrema krafter i Europa, så går de ju framåt. Ska det betyda då att de här högerextrema krafterna kommer att ta över de institutioner vi har liksom grundat för att värna mänskliga rättigheter? Det vet vi ju inte.
Okej, vi ska passa oss för amerikanska lobbyister lika mycket som ryska hackare. Men ni undviker kärnfrågan här. Är inte livet heligt?
Fast hela din fråga är ju felställd. Alltså kärnan är ju att det här är en religiös föreställning om när livet börjar som de här människorna har och som de vill att de ska tvinga sin vilja på andra människor som inte delar den religiösa föreställningen. Och här är ju grunden i liksom ett samhälle att vi bygger det på vetenskap. Vi bygger inte det på att liksom katolska kyrkan tycker det eller någonting. Och då har ju så att säga den abortlagstiftning som vi har i Sverige utvecklats utifrån den vetenskapliga grundsynen. Så att allt det där, liksom, när man istället för att prata om fostret och kvinnan pratar om mamman och barnet och såna här saker, det är ju en del i liksom, antiabortlobbyns retorik. Va? Man pratar om samvetsfrihet, kallar man det här att vägra kvinnovård. Det är klart att du ska heta vårdvägran. Så att liksom, hela språket på något sätt är ingäggat med liksom, antiabortrörelsens ord. Så att frågan är felställd. Och liksom, vi ska grunda detta på vetenskap, vi ska ha samma vårdetik för alla. Oavsett vilken personal som råkar tjänstgöra vid det här tillfället. Så jag tycker det är oerhört enkelt.
Så hur var det med livets helhet då?
Ja, men det var ett svar på din fråga.
Det var felställd.
Ja, den är felställd. När du försöker framställa det som en fråga om livets helhet. Det är en fråga om att alla ska få medicinsk vård på samma villkor.
Hur är det med Peter Hultqvist?
Hultabulta. Det hände någonting på Twitter här, va? Eller hur? Det är någon som följer oss som var mycket upphetsad över Peter Hultqvists vecka.
Men jag tycker han gör inte så mycket nu för tiden. Har han semester?
Nej, men han är ju i bråk om när liksom, de nya pengarna ska...
Han har tydligen varit i Enköping.
Ja, och sen har...
Herregud, hur ska det här gå?
Och sen tycker han ju att nu är det dags att återinföra värnplikten. Det har han ju tyckt förut, men nu får han inte ihop...
Simon har skickat in många förslag här på vad Hultabulta håller på.
Du får berätta lite vad Simon har sagt.
Ja, jag håller på med det här. Han Hultqvist slapp värnplikt av samvetsskäl.
Ja, just det.
Han har blivit anklagad
men det är väl
för
ingen,
det.
Ja, det är sant. Nytt.
Inte det känt?
Jo, det är känt.
Ja. Det verkar ju vara ett
återkommande numera försvarsminister.
Ja, varannan blir det. Varannan tror jag.
Jaha, de försöker hacka på honom för att han var en mes.
Alltså Odenberg var ju,
han
ju
vapen frikäll,
ja. Odenberg är ju officer och som var försvarsminister och sen Tolgfors. Nej, men Tolgfors var ju också
vem var officer? Var ju inte heller. Vem är med?
Ja, var ju Tolgfors. Karin Enström var också officer och sen nu är det Hultqvist då som vapenvägrare.
Så det låter utmärkt. Det var han har en vapenvägrare som försvarsminister.
Men det är väl inte det som har utmärkt.
Nej, men säga som centerpartist då givetvis.
Jag förstår. Men nej, men så är det. Har ni pratat om hans mellanhavande med krishanteringskonsulten Paul Ronge i den här podden?
Nej,
det har vi nog missat.
Ja, men då får det var ju tur att det kommer någon från Dalarna här och griper in. Så kort som jag bara kan så är det så att Region Dalarna är en märklig konstruktion som skulle förbereda liksom övertagandet av och regionskapandet har haft en direktör som blev osams med sin personal. Och det skakade henne djupt. De har också haft en ordförande i form av ett före detta kommunalråd från Smedjebacken, Leif Nilsson. Han var ordförande i regionstyrelsen. Hur som helst, direktören blev arg på sin personal och kallade in krishanteringskonsulten Paul Ronge för att hantera detta. Och problemet blev då att Paul Ronge gav direktören order eller förslag att konfrontera sin personal. Två, han skickade en räkning på 300 000. Och när det kom till allmänhetens kännedom så blev det vrede. Och då gick regionens ordförande då, det före detta socialdemokratiska kommunalrådet Leif Nilsson, ut och försvarade sin direktör. Till slut så satte det socialdemokratiska partidistriktets ordförande i Dalarna, och ni vet ju vem.
Nej.
Peter Hultqvist ner foten och sa att så här blir det
in action.
Ja, så här får det inte vara. Bort med direktören, bort med Leif Nilsson. rena papper, nu ska vi börja om det här.
Jaha, så han ställde upp i träsket.
Han städade upp med kraft och omedelbart.
Drain the swamp. Som en parentes ska jag berätta varför inte jag känner till den här historien, för jag klickade på den, men då hade Dalarnas tidningen om någon varandra låst in den bakom betalvägg, och jag är ju helt för att man måste betala för journalistik, men jag tänker, jag kan inte betala för lokaljournalistik i Dalarna för att jag vill läsa en artikel. Nej, men förlåt mig.
Lokaljournalistik i Dalarna.
Ja, det är väl ingenting för mig som bor i Stockholm och kommer från Östergötland.
Oj.
Men okej, men nästa gång ska
hela Sverige ska leva.
Ja. Ja, men vi ska inte, hela Sverige ska inte läsa om andra delar av landet.
Man kan skaffa sig oerhörd kunskap med att läsa.
Jag läser alltid lokaltidningar.
Då får du betala för det här abonnemanget och så kan jag gå till din dator och läsa nästa artikel om kriskonsultshanteringar i Dalarna. Mm. Nej, jag tänker fortfarande inte göra det.
Jag tror att jag betalar på något sätt indirekt för det.
Som sagt, till slut så blir Peter Hultqvist hjälte i historien.
Bra Peter Hultqvist då.
Okej, sen var det lite hyllningsporträtt av Peter Hultqvist här.
Alltså. Det var väl bra.
Hulta bulta
forever.
Tjuhu!
Ja, det här gick ju bättre. Ska vi säga att vi
lägger... Du gjorde väldigt bra ifrån dig, Fredrik.
Ni gjorde väldigt bra ifrån er. Fan, vilken vidrig personlighet du har.
Usch.
Nej, tycker du är mycket sympatisk. Ulrika Schenström, tack.
Tack själv.
Kom. Anders Lindberg.
Tack. Kom.
Ingmar Persson, tack. Ja, tack. Jag heter Fredrik Virtanen och vi önskar
er... Och tack för dig, Fredrik Virtanen, för att du kom.
Trevlig helg allihopa. Åsiktskorridoren.